Du lyssnar på Tolkning pågår. Idag är det jag, Ida Vrelen, som tolkar tillsammans med...
Jag, Anna Blixt.
Och du är präst här i Tygelsjö, säger jag, för det är här vi sitter och det är där som jag också är präst. Så vi är kollegor här, helt enkelt. Vi ska prata om texten för söndagen efter Alla helgons dag. Då temat är vårt evighetshopp. Texten är från Lukas evangeliet. Vill du läsa den?
Det kan jag göra. Jesus sa: jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
Ja, Anna. Jag blir lite så här när jag läser den här texten. Mm-hmm. Jag blir lite förvirrad. Jag vet inte, ska Jesu ord vara till tröst? Eller är de tänkt att skrämma en lite? Eller kanske både och?
Ja, alltså jag tänker exakt samma. Att första tänkte jag att det är väldigt mycket prat om liksom, men, fruktan och död och kastas ner i helvetet. Och sen helt plötsligt kommer ju det här, men var inte rädda. Men det är ju ändå Jesus som skrämmer upp oss lite i början.
Precis, för jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sen har maktet kasta ner i helvetet. Och man bara...
Ja, men lite så.
Och det är väl, är det den gudsbilden Jesus ger oss?
Ja, alltså, sen funderar jag lite på, eller så är det något helt annat, eller så handlar det inte alls om den vi ska frukta, om Gud. Mm. För i så fall så stämmer det ju bättre överens med min gudsbild, ja. Tänker jag. Att om det är liksom att, med jordiska ting till exempel, kan vi ta som exempel. Att då har vi död och liksom ondska och allting som finns här.
Mm. Ja, jag tror du är inne på någonting. Mm. För att nu tar jag upp själva Bibeln här och inte bara psalmboken där vi bara läser den texten. För jag var ju nyfiken på vad han har sagt innan. Ja. Har du läst vad han säger innan?
Nej.
För det är ju lite intressant, för precis innan här så stycket innan heter med rubriken anklagelser mot fariséer och laglärda, och det är precis det som händer här. Han säger till exempel så här då, Jesus då blev hembjuden till en farisé och han följde med och la sig till bord, och då blev farisén förvånad över att Jesus inte badade sig ren före måltiden. Men då säger Jesus till honom så här: ni fariséer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er. Och så fortsätter han att liksom be er, att ni gör det här. Ni älskar att sitta främst i synagogarna och bli hälsade på torgen och så vidare. Men vad är det som finns inuti? Jo, ja, där finns då bara vinningslystnad och ondska.
Men då ger det ju en lite bättre kontext vad det är hämtat ifrån. Då är det ju lite lättare att tänka att men det onda liksom är... Det är inte vår gudsbild som vi ska frukta och som dödar oss och kastar oss i helvetet. Utan...
Precis, det är allt vad gör det med oss människor, det här som vi faktiskt, vi försöker dölja vår inre ondska, eller vad kan man säga, vår inre dragkamp. Han beskriver ju ett hyckleri, helt enkelt, och det är det också lite han varnar för precis innan också. Akta er för hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen och ingenting dolt som inte ska bli känt. Ja, så att liksom leva, är det han menar, att lev som ni lär.
Ja, och då spinner jag vidare lite på det, för det var ju faktiskt jätteintressant att det var det innan. För då blir det ju inte alls lika hotfullt när Jesus säger jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Mm. Och utan då ser jag det mer liksom som att all den här ondskan och allt som är i vår mänskliga natur, alltså vi brottas ju alla med våra liksom demoner på olika sätt och sådär, att, men då blir det nästan lite mer hoppfullt att, för att oavsett, så länge vi vet om det Jesus säger till oss, att det är det här ni ska frukta.
Hyckleriet.
Ja, och alla fula sidor, liksom, tänker jag. Ja. Att man strävar efter makt och liksom... Mm. Man kanske inte behandlar alla så himla bra alltid. Alltså allt sånt, mänsklighetens baksidor som vi är som människor. Att ibland så talar vi skit om andra och liksom... Det har vi nog alla gjort någon gång.
Mm.
Men här, om man då tänker att Jesus säger det till oss, att det är det vi ska frukta, så blir det ju också väldigt hoppfullt i slutet. Att, men liksom när sparvarna kommer in, för ingen av dem är glömd av Gud, om man tänker att det gäller oss också då. Att,
ja, precis. Att vi är ju så mycket mer värd än de här sparvarna, och att Gud känner oss så väl, så till och med våra hårstråna på huvudet är räknade. Det är ju liksom, det blir wow.
Ja, men precis. Om varje liten sparv är känd av Gud, och så säger den ju det liksom, var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
Ja. Och kan man också sätta det lite i ljuset av att de som han precis innan då har kritiserat, så är det de som är laglärda, så de kan sin skrift och också utger sig för att vara de som ska ju ha tolkningsföreträde i detta och ska kunna och så vidare. Och så när han säger just det här, om jag läste rätt, så vände han sig till lärjungarna och säger, det kom tusentals människor. Och sen vände han sig först till sina lärjungar och så säger han, akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet, bababam. Och sen säger han, jag säger till er som är mina vänner, det som vi läste nu. Så det är ju det till lärjungarna säger, lite också att lyfta upp dem.
Ja.
Ni är inte laglärda. Ni kanske inte har läst så mycket som de som säger sig veta någonting. Men ni är också värdefulla. Men er röst räknas med. Kan man tolka det på det sättet också?
Kanske? Jo, men absolut. Och det är det jag tycker är så hoppfullt med den nu när vi sätter in den i vilken kontext den är hämtad ifrån.
Mm.
Att med lite så här, det behöver inte vara den som är bäst påläst eller utåt sett verkar vara den som är bäst på tro, bäst på att be, bäst kristen, utan det går inte att mäta, utan det är vår insida och det är den Gud känner. Och även om vi som människor liksom, ja, men känner oss vad ska man säga,
små.
Ja men små, och liksom så att man kanske aldrig känner sig bra nog.
Ja. Ja, och det kanske också det här att det kanske, för eftersom man pratar också om hyckleriet och det, och att ni tvättar, men vad finns inuti, att då kanske bättre att faktiskt så här, eller det är mer ärligt, man är ärlig och säger att det här kan jag ingenting om, men jag vill försöka, än att man utger sig för att vara väldigt duktig och kunna och veta hur läget ska vara, men det stämmer sen inte överens med det inre.
Nej, men verkligen. Och jag tänker lite på det här att Men så många gånger som man själv kanske har tänkt såhär, och bara ingen kommer på mig.
Ja,
att, ja. Ja, men jag är ju en bluff, bara ingen kommer på mig. Men sen alla människor man pratar om har någon gång känt så i sina liv. Att vi alla går runt och undrar när någon ska komma på oss.
Precis.
Och istället för att bara säga det, att nej, men jag har inte full koll på allting, men jag lär mig och jag testar och jag vågar och vi kan prata om det, men det här är jag.
Precis, och det gör ingenting att det blir lite fel ibland.
Nej, och det är ju så man lär sig också. Istället för att komma in i ett rum och liksom såhär, nej men jag är störst, bäst och vackrast, jag kan allting, och sen är man jätteosäker på insidan. Så det är ju något väldigt befriande i det.
Ja, men precis, precis, verkligen. Och att även om ni känner er, det var en som sa för inte så länge sedan till mig, ja men är vi inte alla 17-åringar som leker vuxna?
Ja.
Ja, men att det är okej. Och att trots att du känner dig så liksom behöver vi inte vara rädda. Vår Guds tro, Jesus tar oss i anspråk också. Det ni kan, din relation med Gud räknas.
Och får oss att våga, tänker jag, att våga liksom testa och sätta ord på sin tro och det man känner, att det kan inte bli fel. Att det anspråket att få ta, att men var inte rädd för att uttrycka vad du känner, vad du tror på. Att det är väldigt fint, för det upplever jag att vi upplever mycket i vårt jobb, att folk säger, nej men det får prästen göra, det kan inte jag. Att någonstans, och det har jag själv känt flera gånger också, att så här, nej men inte ska väl jag, men att man vågar.
Ja, precis, det är mycket så här, får jag verkligen göra det här?
Ja.
Ja, det är klart du får.
Ja, men det kan inte, alltså, man måste börja någonstans, och det är det jag tror att Jesus säger till sina lärjungar också, att ni kan mer än vad ni tror. Våga, var inte rädda, men ta inte efter de som gör
just det.
Det, liksom.
Det är sant. Ta inte efter de där som ser ut att kunna.
Nej.
Eller de som, för det är ju det man ofta gör då när man inte känner riktigt att man kanske duger eller kan. Då ser man hur de som ser ut att ha koll på läget, ser man hur de gör. Och så gör man likadant och så blir man själv den här, en av de där hycklarna.
Jo, men precis. Och där tänker jag att gudstjänsten är ett väldigt bra exempel på det. För att vissa saker, ja, men som när jag började engagera mig i kyrkan för en massa år sedan, så kunde jag fråga vissa saker till min församlingspräst då, att så här, men varför gör vi så här, av ren nyfikenhet. Och det blev så här, jag vet faktiskt inte, men så har alla gjort innan mig. Och det brukar jag tänka på ibland, liksom, att stanna upp i mig själv, i min egen prästtjänst, och bara, men varför gör jag så här? Gör jag någonting nu bara för att jag har inte reflekterat över vad jag gör, utan alla har bara gjort så innan mig och jag bara härmar? Eller är det genomtänkt att jag gör just så här?
Ja, det tänker jag är väldigt viktigt att tänka på. Och likadant också saker i kyrkan som har, eller som från början har haft en praktisk betydelse och som nu har fått en teologisk betydelse. Det tycker jag är intressant. Jag fick lära mig till exempel, jag vet inte om det här stämmer, så någon av er som lyssnar kanske tänker, hon har helt fel. Ja, men då får ni gärna höra av er och säga det. Men jag fick höra för ett tag sedan om en gammal präst som sa att, ja men mässhaken, alltså det som ser ut lite slarvigt kallat för en poncho i gudstjänsten. Vi har våra vita kläder, och sen så ofta när vi har då nattvard i gudstjänsten, så framförallt på söndagen då, sätter man på sig den här mässhaken över, som, ja, men som en stor poncho kan man väl säga då, om man ska likna det vid någonting. Och då vet jag ju ibland i vatten och kyrka, jo men du kan inte ha natt. En gång hade jag inte mässhaken för det var så fruktansvärt varmt, och då fick jag höra efteråt, nattvard, har du ingen mässhake? Det var liksom någon gammal prost där, så tyckte man en stor skandal. Nej, men det var för varmt, sa jag. Jag tänkte på min egen hälsa. Och då så pratade jag med en gammal präst om detta. Han sa, va? Men en mässhake, det är egentligen ett aftonplagg som prästen hade på sig i kyrkan på kvällen för att det var kallt i kyrkan då. Aha, tänkte jag. Det här är ju intressant. Här har vi lagt någon form av teologisk betydelse, och jag menar inte att det är dåligt. Men just den här medvetenheten om varför vi gör. För då helt plötsligt så blev det, jag upplevde lite som att jag blev utsatt av det som kanske Jesus kritiserade här i texten. Mm. Det där nästan hyckleriet. För jag tänkte ju på min egen hälsas skull.
Yeah.
Medan andra såg bara den här, så här ska det vara. Yeah. Och så blev det på något sätt något oheligt. Men det var det ju inte.
Nej.
Utan det var ju lika heligt ändå, nattvarden.
Ja, och nu börjar jag tänka så här, ja, varför tar vi på oss mässhaken? För det är ju en typisk sån sak som jag kanske inte har reflekterat över, utan det gör vi.
Ja.
Det vi lärde att göra,
ja.
Liksom.
Jag hade inte det, jag hade aldrig det innan. Nej. Förutom på typ långfredagen, den svarta, för den är dramatisk och fin. Men sen så byter man tjänster och kommer till en annan kyrka där det verkligen är...
Ja, det är ju jätteolika från ställe till ställe.
Precis, och nu har jag ju vant mig, oj vad konstigt att inte ha mässhaken när det är mässa, kan jag tänka. Jag har det inte på veckomässor och sådär, men på gudstjänst på söndagen. Och det är bra att du påpekar nu sådana här saker, för ja, nu måste jag reflektera över detta igen.
Ja.
För då gjorde jag ju det bara för att alla andra gjorde det, för att det var så.
Mm. Alltså, ja, och där kommer vi in på en annan sak som är så spännande. Alltså både i den här texten men också i vårt liv och för vår del i vårt yrke. Liksom att man blir aldrig klar.
Nej.
Även fast man tycker att så här, men det här är genomtänkt och detta är från mitt innersta och det här är viktigt för mig. Så sätts det alltid på ända.
Mm.
Att man blir aldrig färdig reflekterad. Mm. Och nu i detta fallet handlar det om en mässhake, men i vissa fall handlar det om mycket större saker,
ja.
I ens tro.
Ja, men precis.
Att man blir aldrig klar, liksom, såhär, ja. Så, nu har jag färdigt hur jag tror och liksom, så.
Ja,
och det är något spännande i det.
Ja, verkligen. Och då är det bra att omge sig mycket av barn och ungdomar.
Mm.
För att de ser ju igenom sådär, när du är... när du inte är konsekvent till exempel, ja. Så bara, men vänta nu, så, du sa så innan men nu säger du så här nu, ja. Motsätter sig inte de varandra, det har du rätt i, måste vara sådär, alltså det är väldigt nyttigt för de ser också och har ett annat perspektiv, och det är väl därför också Jesus lyfter fram barn hela tiden,
ja, men som absolut.
Förebilder,
och, ja.
Och det är ju, han går ju emot alla de här alltså tillrättalagda. Alltså att Jesus går ju emot allt som är så här har vi gjort för att vi alltid har gjort det, när man inte har funderat över varför vi gör det. Det är ju
precis.
Det han kritiserar ofta. Förlåt, jag har berättat.
Nej, ja. Nej, jag var väl helt så här exalterad nu. Nej, jag tänkte på det också. Att, och det är jättespännande, för att om vi tänker på vad barn gör, de vågar fråga, de vågar säga, men så sa du ju inte innan, eller men du sa så och gjorde inte så. Jag tänker så här, hur många gånger liksom på ens egna barn att man säger någonting men så gör man något annat, men de kommer ju inte lyssna på vad man säger, utan de kommer
precis.
Ju kolla på vad man gör. Och där tänker jag också, om vi går tillbaka till fariseerna och om vi jämför det med hur Jesus lyfter fram barnen, för att de vågar ställa kanske ibland de obekväma frågorna, de vågar vara frågvisa, nyfikna, liksom
peka på sanningen.
Ja, men
på kejsarens nya kläder. Han är ju naken. Ja. Det är ett barn
nej.
Säger det. Liksom.
Ja, men verkligen. Och då blir det ju också jättespännande att om man kollar på hur fariseerna som Jesus talade till innan som hycklare i texten. Att det hade ju lika gärna kunnat vara ett barn som hade kommit in och sagt, fast vänta nu, så lever ni ju inte.
Mm.
Eller så, hade jag varit farisé, hade mina barn stått där och sagt, ja, men mamma, så gör du ju inte hemma.
Ja, eller hur? Vi får aldrig som är våra barn till kyrkan.
Nej, lite samma. Ja. Men nej, och det är ju faktiskt jätteintressant i den aspekten av att barnen lyfts fram för att de vågar.
Mm.
Och precis det som Jesus säger till lärjungarna här, att frukta dem, men var inte rädda.
Ja. Ja, och då och precis det här, ja, för vi kopplar ju fruktan med rädsla,
ja.
Eller hur, ihop. Och jag var tvungen att googla lite detta, för att jag vet att, eller i också det kyrkiska språket så ofta använder vi säger gudsfruktan, men då menar vi ju kanske inte då egentligen att vara, att vi ska vara rädda för, som är rädd för en tyrann eller alltså något sånt. Nej. Utan det här handlar om något annat, och jag var bara tvungen att, men vad står det när man söker liksom på synonym, gudsfruktan?
Mm.
Och då helt vad det är, synonymer.se eller vad det är, ja men då står det ju vördnad för Gud, fromhet, rättfärdighet.
Mm.
Och att det handlar om respekt och vördnad för Gud, att vörda och dyrka Gud och lyda Guds ord. Mm. Men vi har ju också använt, jag googlade vidare lite också sådär, och hur det här ordet har använts i olika sammanhang. Och då märker man ju när man har satt det i sammanhang, då har man ändå använt det på ett sätt, nu tänker jag utanför då den bibliska texten, ändå använt det på ett sätt som att man ska vara lite rädd för Gud. Som jag bara såg en mening, jag vet inte om det är från någon tidning eller bok eller någonting, och då stod det så här: Gustav den tredje anklagas också för att sakna gudsfruktan och sätta nöjen och teater framför religion. Och där blir det ju då hur vi kanske, hur vi bibliskt eller kyrkiskt eller i kyrkan använder Guds, pratar om gudsfruktan på ett sätt som att vörda. Men när vi kommer lite i andra sammanhang så blir gudsfruktan ett sätt som att oj, han satte nöjer och teater framför religion, oj oj oj, nu kommer Gud döma honom på något sätt. Alltså att vi sätter det som en motsats till då att få leva ett fritt liv med nöjen och glädje och sånt.
Ja, nej, och där tänker ju jag att fruktan är inte att vara rädd för Gud. Alltså det står inte emot varandra. Jag kan fortfarande leva ett glatt liv med nöjen.
Mm.
Men fruktan är att komma bort från min relation till Gud. Alltså i mitt hjärta, om vi går tillbaka till det, att jag vill ju leva som jag lär. Och jag fruktar ju att inte göra det. Att jag bara skulle stå i kyrkan på söndagar och säga att du ska älska din nästa så som dig själv. Och sen gå ut och vara en hemsk människa.
Mm.
Då fruktar ju jag att jag kommer bort från min gudstro. För jag tror ju att Gud vill ha en relation. Och där innefattar både min och Guds relation, men också min relation till mina medmänniskor. Det går ju liksom ihop.
Ja, men då är vi ju tillbaka i detta.
Mm.
Där vi började liksom just det här att leva ett sant liv. Att inte bara visa upp en fin yta, utan faktiskt också faktiskt känna i sitt hjärta att det är så här jag vill leva.
Ja. Och att jag tror på detta, på orden som jag säger. Det är inget jag bara står och säger för det ska låta fint. Och där återigen liksom kommer ju det också, bara och var inte rädd. För ibland kan man ju bli rädd när man tänker så här: oh, nu måste allting jag gör vara så autentiskt. Ja, men var inte rädd, var bara dig själv, så kommer det automatiskt. Men våga också blicka inåt. Gör inte de där sakerna som du bara gör på rutin och inte vet varför. För det blir inte på riktigt liksom. Sen har vi ju alla sådana dagar. Men att våga titta inåt och se de sakerna och rannsaka sig själv.
Ja, precis. Och också så att vara autentisk med att det, jag tänker också på det att vi är ju faktiskt kallade för de vi är. Mm. Och det menar inte bara för du och jag kallade till präster, utan jag menar liksom till kristna, till människor, till medmänniskor överlag, att Gud kallar oss ju också var vi befinner oss i våra liv. Och då är vi det kallade utifrån de som vi är, inte för att vi ska vara på ett visst sätt, utan att ja, din autenticitet, alltså den, och den kanske är ibland det som vi försöker dölja. Jag tycker det är väldigt tydligt när man möter en människa som är i någon form av roll, eller man försöker leva upp till en bild av sig själv, eller ja, jag vet inte, när man inte är riktigt helt äkta. Alltså det är ganska tydligt, och jag vet inte vad det beror på att man känner att man måste dölja någonting av sig själv, men att våga faktiskt tänka, okej, det är ju faktiskt jag som är kallad till människa, den jag är.
Och det är mig som Gud vill ha relation med, för den jag är.
Ja,
och då behöver inte jag lägga band på mig själv eller försöka vara någon annan. Eller låtsas att jag kan och vet mer än vad jag faktiskt gör.
Ja, för det spelar ju ingen roll.
Nej.
Det är ju faktiskt bara, kan du inte slå i Bibeln eller kan du inte så mycket om Bibeln? Eller, ja, det spelar faktiskt ingen roll, utan det viktigaste är vad som finns i ditt hjärta.
Mm.
Och det ser Gud alltid.
Ja.
Det kan vi inte dölja.
Nej.
Tack och lov. Ja, och det är väl det kanske också vi ser här som vi har kommit åter till nu flera gånger. Var inte rädda.
Mm.
Och ganska snart efter det här bibelstycket så kommer ju hela den gör er inga bekymmer för morgondagen här i Lukas evangeliet. Ja. Så Jesus trycker ju på det.
Var dag har nog av sin egen plåga.
Ja, precis. Jag
tycker jättemycket om det istället.
Ja, ja, verkligen. Och just att bekymra dig inte. Var bara i det som är nu.
Mm. Och det är också så typiskt provocerande. För där är man ju också som människa. Eller jag är det i alla fall. Att man blir så här, jaha. Men du kan ju inte säga att jag inte ska bekymra mig. Då bekymrar jag mig ännu mer. Det löser ju ingenting. Men det är någonstans där det är så förlösande också. Att Jesus säger det. Att, fast det är inte det här som är viktigt.
Nej, precis.
Utan,
precis, för han säger ju liksom inte att ni behöver inte oroa er inte. Alltså det är klart att vi oroar oss. Men det är väl alltså, vad det gör med oss.
Ja. Verkligen. Ja.
Att det tar också fokus från vad som egentligen är viktigt.
Mm.
Ja.
Och att vi kan inte veta vad som händer under morgondagen. Så att,
nej,
egentligen,
vi kanske inte lever imorgon.
Nej.
Peppa, peppa.
Ska inte slå i bordet.
Men slå inte i bordet, för då kommer det låta så illa i mikrofonen. Ja, men precis. Precis.
Mm. Sen tycker jag det är spännande just det här med varför det är sparvar.
Ja, de kommer hela tiden.
Ja.
Ja. Säljs inte 5 sparvar för 2 koppar slantar. Här har vi ju tappat lite språket och symboliken här har vi ju tappat. För att vi vet inte hur mycket 2 koppar slantar är. Är det lite?
Eller är det mycket?
Och 5 sparvar, jag tänker så här, är de döda åt man sparvar eller är de levande man skulle använda dem för någonting?
Jag fastnar också jättemycket i sparvarna, jag grottade liksom ner med det, men jag hade kommit till någon riktigt bra förklaring till vad man egentligen menar med liksom.
Men kan du har en telefon där i närheten, kan inte du googla sparvar Bibeln? Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Alltså, vi är mer värda, det tolkar jag, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Om man syftar till hårstråna, antalet hårstrån som var på huvudet. Och ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Ja, vi är väldigt mycket värda i alla fall.
Nej, men det står, alltså nu bara gjorde jag ju en jättesnabb googling, så det är ju ingen källkritik överhuvudtaget i det här. Men det återkommer ju flera gånger i Bibeln.
Mm.
Någonstans i Matteus evangeliet står det också om sparvarna, men inte en enda sparv, hur lite den än är värd, faller död till marken.
Just
utan
det.
Att det är far i himlen vet om det.
Just det.
Men alltså jag fastnar bara i så här. Jag hittar inte så jättemycket om det. Sen kom jag in på så här sidospår om alla Bibelns fåglar.
Ja,
och så.
Ja,
men,
ja. En sparv. Det är en liten fågel var en sparv.
Ja. Men är det att det är liksom en så obetydelse? Alltså, Gud bryr sig även om det minsta och mest.
Ja.
Som vi inte tänker ha betydelse. Fast
ja,
det
så
låter
kanske det
är jättehemskt att säga så om en sparv. Men
ja.
Det är ju något speciellt med dem.
Det är något speciellt med sparven. Jag är så dålig på fåglar. Så jag ser inte en sparv framför mig. Men ja, det är något speciellt här. Vi är i alla fall värd mer än aldrig så många sparvar.
Ja. Måste jag ju nästan ta upp
en bild på en sparv.
Jo, men de är pyttesmå.
Ja, det är en sån där liten, vanlig liten gråsfågel. Gråsparv, ja. Där har vi en gråsparv, det är de här jättevanliga fåglarna, små gråbruna.
Ja.
Ja, pytteliten fågel helt enkelt. Kanske, ja.
Men det
ingen av dem är glömd av Gud, inte ens de här små anspråkslösa fåglarna.
Nej.
Är glömda av Gud. Och vi är så mycket mer värda än så.
Mm.
Ja. Så det kanske bara är det. Det kanske inte är speciellt med just en sparv, utan att det är den här lilla fågeln.
Ja. Men ändå är det så specifikt att det säljs inte 5 sparvar för två kopparslantar.
Ja.
Men det är ju säkert som du säger, det kanske hade något speciellt.
Troligtvis, ja. Vi har tappat det.
Mm.
Det här, det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Jag sätter det under skeppan. Nej,
ja.
Vi bara sjunger när vi är barn. Ja. Vi fattar inte skeppan. Är det någon sån här skeppar? Alltså någon person? Ja. Eller vad är skeppa? Vi förstår att det är något. Ja. Vi har ju tappat massor av symbolik. Vilket är både sorgligt men också lite spännande, för att vi kan ju göra det till andra symboler.
Mm.
Och det tänker jag är öppet. Det är okej för Gud.
Ja.
Och det är ju också hela den judiska traditionen, Jesus var en del av, såklart, eftersom han var jude. Så är det ju så att du ska tolka texten utifrån din tid, din kontext, där du befinner dig. Så ska du tolka texten.
Ja, men
så,
absolut.
Det har vi helt rätt att göra.
Ja, och låta texten tala till en.
Ja.
Och det är ju det som är så häftigt, att man blir ju aldrig klar med det, oavsett, alltså, när vi läser den här texten nästa gång den är, liksom, nästa gång vi är i första årgången, då kanske vi har en helt annan syn på den. Det är ju det som är så häftigt också.
Ja.
Att våga släppa det och bara, vad säger det här till mig idag?
Precis, verkligen. Ja, kanske där vi ska stanna. Mm. Våga tolka.
Sen tänkte jag bara snabbt, förlåt, nu,
ingen fara, kör.
Bara spann jag iväg här. Men just att temat är ju vårt evighetshopp.
Mm.
Och där blir det ju spännande att sätta in den här texten i sin kontext också.
Det är svårt ibland hur de har valt texter,
ja,
utifrån tema. Är det att man pratar om döden här och helvetet?
Nej. Jo, men vi är ju i tiden på kyrkogården där det är väldigt mycket, liksom, svåra texter, mycket död, mörker innan eller fram till domsändan och innan det vänder.
Mm.
Men
det är lite speciellt att den här texten tycker jag är på en söndag som söndagen efter Alla helgons dag, där vi ska minnas våra döda.
Mm.
Och så får vi läsa om att vi ska frukta den som kan döda och ha makt att kasta ner i helvetet.
Yeah.
Det står visserligen makt att kasta ner i helvetet, det står aldrig som kastar ner i helvetet.
Nej.
Om man har makt att göra någonting behöver inte det betyda att man gör det.
Nej.
Och så kom istället, men Gud har faktiskt, den guden som har den makten då, om vi nu tänker att det finns himmel och helvete, det kan vara ett helt annat poddavsnitt, för
spinner vi iväg
då precis. Men om vi ser lite till den här, den här bilden då, då är det ju ändå en gud som ser varenda liten sparv och vartenda litet hårstrå på vårt huvud.
Och då, ingen är glömd av Gud.
Nej, precis. Så då har jag svårt att tänka mig att den här guden använder den där makten lättvindigt. Bra, vi stannar där.
Ja.
Tack så mycket.
Tack själv.